Där är vi igång med veckans avsnitt av Milan Sverige podcast. Vi spelar in på en onsdag om jag tänker rätt. Och Mercaton stängde ju för 2 dagar sedan. Och det är där vi ska snacka lite om idag och summera ihop lite tänkte vi. För det första så är Per inte med oss idag utan han har en massa upptåg på universitetet och springer runt med såna här nollningar och allt vad det heter. Så att sommargästen, succén, David är tillbaka. Skitkul verkligen.
Tack så mycket.
Och så Midde då, som vanligt.
Ja, inte lika stor succé.
Det är alltid succé när du är med också, det vet vi ju. Och på tal om dig Midde så var ju du med i den här artikeln som vi styrde upp lite kort om vad vi tycker om Mercaton som Milan har gjort och även kommenterat spelarna lite grann var och en för sig. Och det är väl ett liknande upplägg vi ska köra i den här podden idag har vi tänkt. Vi har inte bett er ställa några frågor, det är väl till största del för att vi personligen har väl ungefär samma frågor och det är där vi ska försöka reda ut och diskutera här. David, du kanske vill börja eftersom att som sagt Midde har sagt sitt lite grann och Midde kan snacka, det vet vi alla. Så att du kanske vill börja med att bara säga någonting kort om vad du tycker så här efter att fönstret har stängt rent spontant.
Ja, jag läste också den artikeln där han och Patrik eller Christian, mest vad han hette, hade skrivit. Och till en början hade jag inte vetat vilka eller hur mycket pengar som skulle satsas och vilka förhoppningar man hade, så hade jag varit glad med de här nya spelarna vi har fått in. Bacca, Adriano, Bertolacci och Romagnoli. Men problemet är ju att Galliani hypade upp det här transferfönstret och fick oss att hoppas på spelare som Witzel och Zlatan. Och tyvärr så blev det inte så.
Vad har du att lägga till Midde på det?
Det finns inte mycket att lägga till. Det var i princip det jag skrev i den artikeln. Galliani och själva, alltså hela klubben gav oss falska förhoppningar. Vi hade varit väldigt mer nöjda med den här Mercaton ifall de inte hade hypat upp oss som David säger kring Witzel och Zlatan. Om man hade sagt att vi kommer att försöka ta in en anfallare. Kanske ännu bättre om du hade sagt en backup till Bacca och Luis Adriano efter att de hade värvats. Så hade man, jag tror att många fler hade blivit mer glada med Balotelli-dealen då än om man hade sagt att vi ska göra allting för att få Zlatan, han är välkommen. Och så snackade i 3 månader om Zlatan och så på Balotelli. Det är besvikelsen som gjort att folk är mer missnöjda än vad de hade varit i vanliga fall. Man kunde sagt att vi kommer valva i mittfältet och så valvar man Bertolacci. Och så kunde man sagt att ja, men nu har vi fått in den stora mittfältaren. Folk hade varit lite sådär halvt pissed off. Men ändå hade kunnat ta det. Sen hade man kunnat säga att vi ska kanske valva i mittfältet till för breddens skull. Och då hade man inte fått lika mycket. Nu tänkte jag säga fått lika mycket damp, men det kan jag inte säga. Men man hade inte blivit lika arg av en värvning som Juraj Kutska ifall man hade lagt upp det på det sättet som det faktiskt är och inte ge oss falska förhoppningar. I och för sig tycker jag att den värvningen är jätteonödig, fruktansvärt onödig. Bredd på mittfältet har vi har lite spets. Det var en mittfältare som skulle rätt in i startövan som vi behöver. Nu har vi ännu en som ska sitta på bänken tillsammans med José Mauri, Nocerino, Suso, Poli och resten av ligan, Montolivo. Det var inte vad vi behövde, så vi kunde lika gärna varit utan den.
Men varför har man gjort så här då? För att det är ju det här som alla nämner när man pratar Milans Mercato den här sommaren. Just förhoppningarna och det som faktiskt blev verklighet. Varför gick Galliani ut med alla de här stora liksom, namnen och de här stora utlovandena han ändå gjorde?
Milan är i ett desperat läge. Vi har ju 2 kassa placeringar i rad och vi måste ju ut i Europa igen. Så det måste finnas något vi kan göra, för Alltså fansen, de litar inte längre på Galliani och Berlusconi. Vi måste ha in någon som kan förändra hur det går för Milan. Och då pratar man om vinnare som, och mästare som Zlatan. Men det blev ju inte så. Klart att man är besviken som milanist.
Alltså jag tror att grejen är lite också att i och med att man lagt ut pengarna på värvningar i början. Alltså det var ju direkt där i början man la 30 miljoner på Bacca och 20 på Bertolacci. Det är en halv miljard kronor bara där. Så lät det realistiskt att man skulle kunna värva Zlatan och Witzel. Sen om man ville få folk att bara hoppas eller om man ville sälja säsongsbiljetter och hela alltså den här vevan att folk skulle tro att ja, men nu kommer vi värva ihop ett bra lag. Att fler skulle köpa säsongsbiljetter och allt det här. Men det funkade ju inte, för statistiken visar att man sålt färre säsongsbiljetter i år än förra året. Och det är ju som David sa, för att förtroendet finns inte där. Och klubbens strategi har misslyckats vad gäller just de värvningarna. Jag tycker ändå att vi ska vara nöjda. Det var länge sedan vi fick så bra spelare som vi fick nu. Och så bra värvningar, faktiskt. Fast man blir missnöjd för att man hade hypat allt det andra så mycket som man hoppades på det. För mycket. Man trodde nästan att det var halvt klart liksom. Att jo men de kommer komma, annars hade man inte snackat om det i 3 månader. Men överlag är jag ändå rätt nöjd.
Om vi ska gå in lite på just de här spelarna, som att du nämnde det, att det är ändå bra spelare som har kommit in, och jag kan inte annat än att hålla med. Rent om man bara kollar på namnen och på spelarna, så är det en bra mercato Milan gör. Den är kass om man ser till där vi har inlett med här, just förhoppningar och så. Men ska vi köra en liten, vilken tycker ni är den bästa värvningen som Milan gjorde det här fönstret?
Jag kan börja med att säga att jag tycker att Carlos Bacca är det viktigaste köpet. Här har vi en viktig anfallare, en målgörare som alltid befinner sig på rätt plats vid fel tidpunkt. Och som är den spelaren som ska näta för Milan. En ny Shevchenko i många ögon. Fast problemet är ju lite att vi inte har tillräckligt med spelare som kan spela frambollarna till honom.
Jag tror också att Bacca kan vara den som sett över hela säsongen, den kommande säsongen, kan bli den viktigaste och bästa värvningen. Utifrån det vi sett hittills måste jag faktiskt säga Luis Adriano. Han har levererat, han har spelat bra. Senast mot Empoli gjorde han det avgörande målet, slog assisten till Bacca, som i och för sig sprang igenom väldigt bra på egen hand. Men den bollen Adriano slår är väldigt bra. De två verkar ha bra connection både på och utanför plan. Så hittills Luis Adriano, sett över säsongen, Bacca, och sett över liksom det långa loppet, så tror jag på Romagnoli. Så mitt svar blir lite delat där, men det beror ju på hur man ser liksom bästa värvningen, om man bara ska se på stunden eller
Ja, men precis, så det beror ju på också vad man tycker är en bra värvning, sett till om vi inte vill släppa in mål eller om vi vill göra mycket mål eller vad det är man vill uppnå med. Det är olika saker för olika spelare så att säga som man tar in dem för. Och Milan har ju värvat på alla positioner, även om alla positioner kanske inte har blivit förstärkta, så att säga. Jag tror också på Bacca. Jag tror att jag har sagt det flera gånger. Jag tänker fortsätta säga att han kommer absolut vara med och slåss om skytteligasegern i år, tror jag. Jag tror han kommer göra fantastiskt mycket mål om Milan bara får igång sitt mittfält. Och när vi är inne på mittfältet och de spelarna som ändå har kommit in, så är det väl egentligen Bertolacci som känns som att han är den spelaren som har störst chans att få spela mycket och få komma in i det här laget och gå in i en startelva. Vad har ni, och tror ni att han kommer kunna, vad säger man, komma igång? För han har ju inte gjort det bra, och han gjorde det absolut inte bra mot nu senast och sådär. Men kan han komma igång, och kan han ändå bli viktig för det här mittfältet så som det ändå ser ut idag? För att så som det ser ut nu kan vi inte göra mycket annat än att bara hoppas på dem vi har.
Han är en ung, lovande mittfältare, och om jag inte har fel för mig så var han en av de mittfältarna, eller kanske den bästa mittfältaren i ligans poängliga. Så det var ju en hel del assist och mål som kom från just honom. Problemet är det här med prislappen och prisen som han nu har på sig i Milan. Jag tycker inte att han är värd 20 miljoner euro, men det är upp till honom att bevisa. Hittills har han inte presterat och levt upp till de förväntningarna jag hade från början.
Men ska ju vara helt ärlig, det Milan presterat spelmässigt hittills i Serie A på dessa två matcherna, vem är det som utmärkt sig? Alltså visst att Luis Adriano och Bacca nu senaste matchen, de var direkt avgörande. Men det är inte någon som genom sin prestation sett över 180 minuter utmärkt sig på något sätt. Jag tycker inte, det är många som var snabba med att döma Bertolacci direkt om hur kass han var och hur han inte är värd 20 miljoner och allt detta på sociala medier. Men man ska ge honom tid, precis som hela laget. Det hade varit annan sak om 10 spelare hade presterat och vi har en som känns jättetvärd. Men nu var det ju så att 10-11 stycken inte presterade i mitt tycke. Förutom kanske Diego Lopez. Men ja, ni förstår att även inhopparna och alla de andra, det är ingen som man kan säga att jo, men sett över 180 minuter så har denna spelaren gjort det fantastiskt bra. Jag tycker i alla fall inte det. Och därför så vill jag inte vara för snabb med att döma Bertolacci. Man borde ge honom tid. Conte tror ju på honom, verkar det som. Han är med i den förväntade startelvan på Italiens match mot vilket de möter, Malta tror jag. Så jag tycker att han borde fortsätta på förtroendet. Han är absolut bättre än Nocerino, så det finns inget snack om saken om att Nocerino ska spela och inte han.
Och det är viktigt som du säger att han får regelbunden med speltid så att han kan höja sig och förhoppningsvis bli viktig för Milan. Fast det kommer ju krävas en del för att man ska kunna hylla Galliani för värvningen. För 20 miljoner euro är ändå en hel del pengar.
Ja,
men så är det ju. Men samtidigt, jag tänker förra året Bonaventura. Han blev ju så fruktansvärt hyllad för att han fick en riktigt bra start. Han var bra där på hösten när laget levererade. Och sen när laget blev sämre så kan man med handen på hjärtat inte säga att Bonaventura var bra. Han var minst lika dålig som alla de andra. Men han blev ändå hyllad för att han hade satt ett bra första avtryck på fansen. Och alla älskar fortfarande Bonaventura. Inklusive mig. Jag älskar honom som spelare. Han verkar vara en skön personlighet också. Blev skitglad att han fick hoppa in nu och göra en assist och allt det här. Men det ska inte vara någon skillnad på Bertolacci ifall han nu börjar dåligt och sen gör det bra när laget presterar. Jag tycker att man ska hylla honom lika mycket. För det är svårt. Det hade varit svårt för Bonaventura att prestera i höstas ifall laget hade spelat lika dåligt som de gjorde på våren. Alltså ni fattar mitt resonemang.
Absolut, jag förstår vad du menar. Är det någonting du vill tillägga där David innan jag går vidare på nästa spelare?
Var inte Bonaventura just den sommarens dyraste nyförvärv? Jag tror att han var det.
Det kan jag inte komma ihåg. Det var i alla fall ingen jättesumma.
Ja, så han hade ju inte heller lika mycket press på sig om man säger så. Sen minns jag att då när det gick dåligt för Milan under vårsäsongen så var det någon match där han stack ut också och avgjorde någon match på egen hand. Och då blev man ju glad och hyllade Bonaventura. Men det är som du säger, det ska vara rättvist för Bertolacci också. Man måste ge honom tid.
Ja, det är precis som du säger David, eller som ni säger rättare sagt, så var det ju inga monstersummor förra året och de närmsta åren innan det heller jämfört med hur mycket man har spenderat den här sommaren. Och det är väl just därför som det är så lätt att gå ut och kritisera både de här spelarna och Galliani och hela sportcheferiet, eller vad ska man kalla det. För att går man ut och säger att man har pengar och nu ska vi värva, då, alltså, det förstår ju vem som helst att det blir inte lätt att få ner priserna på spelare när man är så kaxig med hur mycket pengar man har. Och det är inte heller lätt att plisa fansen när man har gått ut och sagt att nu ska vi värva stort och nu ska vi komma tillbaka. Men det finns ju en spelare som har fått spela men inte kostade ett öre. Och det är ju Rodrigo Elis som plockades in tidigt här i somras, som vi kanske kände att vi inte hade så mycket på just när han kom. Han har ju också varit ganska enkel att kritisera just nu, även fast han inte som sagt kostade någonting, i och med det röda kortet han drog på sig och satte oss i en situation där vi satte in Zapata, var det va, som startade på mitten tillsammans med Romagnoli nu mot Empoli. Vad tycker ni är... Vad har ni fått för känsla av den här spelaren?
Jag minns redan då för ett par år sedan när han spelade i klubben och fick göra något inhopp eller spela lite under försäsongen. Så var han en ung lovande mittback, en brasse också, och man parade ofta ihop honom med Thiago Silva, kanske efterträdaren. Eller någon som skulle i framtiden spela ihop med honom. Tyvärr så lämnade Thiago Silva och jag tror att Rodrigo Eli lånades ut. Han kanske var delägd av två klubbar, jag minns det riktigt. Men så som han sett ut under försäsongen så det har bara varit positiva vibbar, speciellt efter matchen mot Real Madrid. Och visst, det är synd om honom nu senast när han fick ett rätt kort, men han är ung och han kommer lära sig av sina misstag.
Jag kommer ihåg när jag såg Eli första gången, det var faktiskt när jag var och kollade på Malmö mot Milan här, om ni kommer ihåg den Jippo-matchen. Vad kan det vara, typ 2011 eller något sånt. Då såg jag honom första gången, la inte särskilt märke till honom, men han fick starta då. Sen så har man tänkt att det kommer vara en typisk sån här ung spelare som spelar i Milan och sen så säljs han till en Serie B-klubb eller något och sen så glömmer man bort honom. Och han plockades in och då kommer jag ihåg reaktionerna, för han var vår första värvning. Reaktionerna var att, vad fan, nu har vi fått in skitmycket pengar och vi köper någon skitledare från Serie B eller något sånt, skrev folk. Och man tänkte ju lite så att, men varför gör man en sån här dum värvning? Sen under försäsongen har han imponerat på alla. Och alla hyllade honom. Alla på sociala medier, alla Milan-fans hyllade honom efter försäsongen. Och då var det starkt, tycker jag, av Mihajlovic att starta honom i premiären. Han är trots allt en ung spelare. Det var ett ungt mittbackspar vi ställde upp med. Det krävs mod. Alltså att ställa upp med en sån spelare i premiärmatchen borta mot Fiorentina. Och alla hyllade det beslutet och kungen, han får spela, han förtjänar det. Sen åker han på ett rött kort och då vänder allting. Då är han en sopa, vem fan är dum i huvudet och spelar en ung och oerfaren spelare direkt från start till premiären. Alltså jag tycker inte om sådana reaktioner. Han spelade för att han förtjänade. Han var bäst av alla Milans mittbackar under försäsongen. Då ska han få spela premiären. Och jag tror att Eli kommer spela mycket den här säsongen. Jag tror att Mihajlovic fortfarande räknar med honom trots det röda kortet. Det kunde hänt vem som helst. Jag tror han kommer spela mycket den här säsongen. Och han kommer framförallt spela mycket i Milans backlinje i framtiden.
Mm. Ja, jag håller absolut med. Och var det så att vi avslog ett bud för något storlag på mer än 10 miljoner euro för Eli. Och ifall det är sant så är det ganska sjukt med tanke på att han kom in gratis.
Ja. Ja, det hade kommit in bud från England mellan 10 och 13 miljoner euro.
Ja, precis.
Då kommer jag inte ihåg vilken klubb det var.
Men en intressant fråga i den här mittbacksdiskussionen, det är ju Midde, hur nöjd är du över att Mexes blev kvar?
Nöjd är jag. Det kan jag inte påstå något annat. Men det har kommit upp uppgifter just idag, läste jag att han hade accepterat att flytta till Fiorentina för att han fått intrycket av att Mihajlovic inte räknar med honom. Och även hans agent sa det att han känner sig inte med i Mihajlovics planer. Men alltså, förhandlingarna kom inte så pass långt i och med att Berlusconi stoppade dealen.
Mm.
Och då känns det ju lite sådär att varför ska vi ha en spelare i truppen bara för presidenten tycker om honom? Visst, om han vill slösa pengar för att betala ut lön till någon som inte är önskad av tränaren, så fine, det bryr inte jag mig om. Men det är ju, jag tänker ju på Mexes bästa här. Han får gärna ha speltid liksom.
Men tror du inte att en spelare som Mexes, han är ju ändå... rutinerad måste man ju säga och han börjar ju bli gammal. Kan inte han vara bra att ha kvar i truppen för de här yngre mittbackarna nu som vi ändå har pratat en hel del om? Hur duktig och lovande man än är så tror jag att det kan vara bra att ha en äldre liksom spelare i truppen och ha som mentor och kanske någon som till och med spelar på samma position och vet vad som förväntas av de här spelarna i den här klubben. Så tror ni inte ändå att det är bra? Även om Mexes inte får särskilt mycket speltid så kan det väl vara bra att ha kvar honom i truppen. Precis som vi har pratat om till exempel en Bonera tidigare. Man vill inte se honom på plan Men i alla fall, jag har alltid varit övertygad om att han är bra att ha i omklädningsrummet.
Jo, absolut. Jag tycker också det. Han har ju många vänner i omklädningsrummet, inte minst landslagskamraten Niang, även om han inte fått spela för landslaget än. Och han kan ju vara viktig för de här unga spelare.
Det jag tänker på framförallt, det är han nog bra för Eli. Eli verkar ändå vara en så här ung, blyg kille. Alltså halvblyg, fast att han är tuff ute på planen. Mexes är en stor personlighet, han har karisma. Han har pondus. Det är just det här han kan lära de yngre. Alltså framförallt den Rodrigo Eli som är mittback. Att tuffa upp honom ännu mer med hjälp av sin personlighet. Samtidigt lära honom ett och annat. Och jag tror att det uppskattas av de yngre spelarna också. Sen att Milan räknar med de här lite äldre spelarna trots att de kanske inte får speltid bevisas ju av den här Paletta-dealen. Att Paletta fick bli utlånad för att få speltid inför EM. Men Milan vill inte inkludera någon utköpsklausul eller utköpsmöjlighet överhuvudtaget för att man vill ha kvar honom i truppen nästa år. Sen om han kommer få spela eller om det är tänkt att han ska vara backup till mittbackarna, det vet man inte, men man vill inte släppa honom i alla fall. Så jag tror att det tänket finns ändå i klubben. Och sen när du nämner Bonera måste jag säga att Villarreal är ju mitt nya favoritlag i La Liga. Shit vad jag ska heja på dem. Det är dags att stoppa Messis och Ronaldos sjuka målrekord varje säsong. Nu kommer Bonera. Nu får de det tufft.
Bonera räddaren.
Jag chockades också av det beslutet. Alltså, shit.
Ja, men det är väl kul för honom att han får spela någonstans. En till jävel vi blev av med, det är ju Sakardo. Vad tänkte ni när ni läste eller hörde? Jag vet inte hur ni fick reda på det, men vad var det första som kom upp i huvudet?
Jag tänkte att han stick till Kaipi och dit går ju typ alla kassaspelare från Serie A. Så den klubben passar mig väldigt väl.
Vet vad jag tänkte helt seriöst?
Nej.
Jag har inte barn än. Men jag tänkte att så här är nog känslan när man får sitt första barn. Så kändes det. Alltså, det var sån lättnad, det var sån glädje, det var allting på samma gång. Jag njöt av ögonblicket. Och jag tröttnade aldrig på bilderna som kom på Twitter, typ 450 bilder, när han skrev kontraktet. Jag var lika glad varje gång jag såg dem.
Ja, väldigt målande beskrivning av glädjen du kände när han äntligen tackade ja till att förflytta sig och lämna det rödsvarta
fältet. Vi kommer sakna honom.
Vad sa du?
Vi kommer sakna honom.
Per kommer kanske sakna hans cykelsparkar i eget straffområde. Vi kanske kommer sakna att han är långsammare än linjemännen. Vi kanske kommer sakna att ha någon och hacka lite extra på helt enkelt. Men det ser ju ändå positivt ut nu. Det känns ju som att bli av med Sakardo är ju en värvning i sig. Det är ju en enorm prestation måste man ju säga. Efter alla de här fönstren som han har vägrat att släppa taget om sin lön. Eller vad det nu är som har gjort att han har varit så fast besluten att stanna. Men för att återgå till spelarna vi har så är det ju, eller vill ni säga någonting förresten om Mastor? Han var ju också i måndags klar på lån till Spanien han också. Är det någonting ni känner att ni vill kommentera på något sätt?
Egentligen inte. Det finns, jag tycker att den delen är positiv på alla sätt och vis. Killen är 17 år, han är utlånad tills han blir 19. Alltså han 2 års speltid i spanska La Liga. Sen kan han bli köpt av Malaga för 5 miljoner. Vilket inte är mycket alls. Men Milan kan köpa tillbaka honom för 6 miljoner. Det vill säga att man tappar 1 miljon ifall han skulle lyckas om man vill köpa loss honom. Köpa tillbaka honom. Så förlorar man 1 miljon euro på det. Ifall han aldrig blev någonting så tjänar man 5. Det är alltså bara positivt. Från min synvinkel.
Det är bara positivt. Fast man kan tycka lite synd om Malaga. Ifall han lånas nu i 2 år och kör det bra så köper man honom. Och sen så blir han viktig i laget och ska de bygga man lite kring honom. Och sen så bara köper Milan honom för 6 miljoner euro. Det kan också betyda kan vara att han inte får lika mycket speltid just på grund av den anledningen. För det bara skiljer sig 1 miljon euro däremellan. Men jag tycker att det är positivt. 2 års lån så kommer han nog få mycket speltid.
Alltså, jag kan säga rätt ut att jag skiter i Malaga. Det är inte synd. Det är inte synd alls.
Nej. Men vad tror ni nu om den här säsongen, om vi ska försöka börja sia på något sätt i hur det kan gå? Rent spontant känner jag att vi äntligen har en tränare som låter spelarna spela även om de kanske gör bort sig lite. Men där menar jag att Rodrigo Eli kommer ju garanterat fortsätta gå in i startelvan när han inte är avstängd. Det känns som att Bertolacci kommer fortsätta att få förtroendet och han kommer fortsätta få försöka på det han gör. Förstår ni vad jag menar? Det känns som att vi kommer inte att, som under Inzaghis tid så gick det väl ungefär 11 matcher och 11 olika startelvor liksom. Vad ser ni i rent, vad tror ni om den här säsongen? Vi behöver inte försöka spika något liksom hur det kommer se ut i maj när allting tar slut, men vad tror ni om det här laget som vi har? Är vi med och slåss om topp 3 eller topp 5, eller vad tänker ni?
Ska jag börja? Jag har tippat på topp 5, men allt beror ju lite på hur Mihajlovic organiserar laget och hur han får dem att spela bra ihop. Ifall han hittar en tydlig spelidé vad man ska spela med den nuvarande formationen, så kan man gå långt ifall de här nyförvärven presterar. Och sen blir ju Balotelli lite av en joker. Han kanske går in i startelvan snart som trekvartist eller längst upp i anfallet. Och om han kommer upp till och lever upp till sin högsta potential så kan det bli riktigt, riktigt bra.
Vad har jag att säga? Jag kan säga att vi inte har ett lag på Scudetton. Jag tror inte vi har ett lag på topp 3. Vi har ett lag att slåss om topp 5, men även det kommer vi få kämpa om. Det är så långt jag kan säga. Jag tycker att Roma nu senast mot Juventus imponerade stort på mig. Har varvat bra, har varvat det de behöver. Jag tror att de är den största favoriten till Scudetton. Juventus är fortfarande bra. Och på pappret har inte varvat ihop ett bra lag. Jag tror inte de kommer lyckas prestera fullt ut. Det är svårt när man tar in 8 nya spelare direkt in i startelvan. Men de ser ändå starka ut på pappret. Och sen så har vi resten. Fiorentina har sett bra ut. Napoli är helt okej som vanligt. Alltså det blir tufft. Det blir tufft. Även fast vi varvat så har vi inte ett lag för Scudetton helt enkelt. Och jag, som sagt, jag tror inte vi har det för topp 3 heller.
Nej, vi får väl helt enkelt se. Milan har ju, eller de håller sig ju ganska högt trots allt efter den här mercaton av diverse olika, ja vad ska man säga, experter. Är väl en helt okej titel på en del av dem som har skrivit och pratat om det här. Men vi får väl som sagt helt enkelt se. Jag skulle vilja prata lite om Galliani också innan vi klappar ihop det här avsnittet och går vidare med våra liv, eller jag på säga. Jag tänker att vi har ju många, den här hashtag Galliani out har ju börjat trenda igen på Twitter i Milan sammanhang, och man ser ju också i våra kommentarsfält på Facebook under diverse artiklar och sådär att det är dags för Galliani att avgå och nu är det nog. Och man har ju alltid tänkt att om han gör det här utan pengar, vad ska han kunna göra med pengar? Och nu har han fått pengar och folk är fortfarande inte nöjda. Vad tycker ni om den här stormen, som man ändå får kalla det, som drar igång varje år när mercaton är stängd och folk lackar ur helt enkelt på just Galliani?
Det är som det vi sagt, att han skapar ju falska förhoppningar hos oss fans, och vi hoppas ju på Zlatan. Om man ska lyssna på Zlatans ord så var det ju inte ens nära, utan det var bara Milan som tjatade och Galliani som ville ha hit honom. Men Zlatan trivdes bra i PSG. Och sen så är det många, fortsatt många Genoa-värvningar. Och det verkar vara lite så, om de spelarna gör bra insatser mot Milan så vill Galliani ha honom. Jag minns att Kutschka var bra senast med Genoa. Jag minns att Bertolacci gjorde mål. Och så minns jag att Antonelli också gjorde mål. Och Antonelli är möjligtvis den enda som hittills lyckats väldigt bra sett till prislappen. Om, vänta, Antonelli är inte Antonelli.
Vi är helt väldigt. Antonelli äger vi helt.
Helt, okej.
Okay. Ja. Alltså jag har inte egentligen så mycket att tillägga där på Galliani. Men han får vara kvar oavsett. Det är liksom, det får vi leva med. Jag vet att din nya bästis Therese Tancredi Palmeri. Han har nyheterna, eller nyheterna är det kanske inte, men han har uppgifterna att Mr. B-dealen, den kunde inte gå igenom förrän Berlusconi och Galliani var säkra på att Galliani skulle vara kvar. För det snackades precis. Om att B ville ta in lite allt möjligt folk till den rollen som Galliani har. Men det är därför förhandlingarna var så utsträckta, för att man kom inte överens och sen så övertalade man väl honom om att Galliani skulle vara kvar. Så vi kommer få leva med Galliani fram tills han dör.
Fram tills han trillar av helt enkelt.
Ja, typ.
Ja, risken finns ju och frågan är om det kan bli så mycket bättre än vad det är nu, eller om vi kommer få fortsätta leva med de här falska förhoppningarna. Som sagt, det största felet Galliani gjorde i år var ju att han gick ut och lovade alldeles för mycket, fast han aldrig lovade Zlatan som många ändå vill försvara honom till, så pratades det väldigt mycket om Zlatan. Jag tycker också han var tydlig hela tiden just i det här fallet och sa att det blir svårt och det är inte alls säkert och sådär. Han har sagt väldigt många gånger också att han kommer stanna i PSG, han kommer inte komma till Milan, men man måste ändå fundera lite över vad vi har att vänta oss framöver, så att säga. På tal om Tancredi Palmeri, det är så himla roligt. Han är ju, ja, vi brukar skämta om honom ganska mycket, och framförallt Per, som är den största skojaren vi känner, gillar ju att skämta om honom. Tänkte ni på det i just den här Expressens Deadline Day-sändning? Nej, ni kanske inte såg hela förresten.
Jag såg tyvärr inte.
Nej.
Jag såg det mesta, jag såg var på kvällen.
Ja. Men det var så fantastiskt roligt i alla fall under tiden som jag satt, och så hade vi in Wilbacher och Palmeri lite grann, och sen så skulle ju de komma tillbaka, och då gjorde Tancredi Palmeri sin den här som han alltid drar på Twitter också. Han utlovade stora nyheter om Fenerbahce om, eller kvart över fem tror jag vad han sa då. Då skulle han komma med en stor nyhet. Sen blev det ju så att Wilbacher och Tancredi Palmeri var ju inte anträffbara förrän typ 10:06. Och då tänkte jag på just Per och Midde, det var så himla roligt. Det här som vi alltid skämtar om, som vi även har skämtat om här i podden tidigare. Att Palmeri går ut med att han ska göra en sak på en viss tid, och sen så gör han inte ett skit den tiden, utan han drar ut på allt istället. Sen vet jag inte hur spektakulär, jag minns inte ens vad det var han sa om Fenerbahce där till slut. För man orkar ju inte lyssna på honom när han drar igång och snackar i en halvtimme. Så jag minns faktiskt inte ens vad han hade för nyheter. Och jag vet ännu mindre om det faktiskt var exclusive news, eller om det var som det brukar vara, att han kommer några timmar efter alla andra, så att säga. Men är det någonting annat som ni vill flika in här i det här avsnittet, där vi försöker på något sätt i alla fall stänga ihop den här Mercato-sommaren och bara se fram emot en hel resten av året med bara spel och matcher?
Ja, nu vill jag inte försöka skita Galliani eller något sånt, men han hade ju också en väldigt tuff uppgift. Det finns ju många andra klubbar som letar efter samma spelare som Milan, men som kanske redan spelar i Champions League eller Europa League. Och det gör ju det svårare för Galliani att värva de här spelarna. Tar vi Gündogan som exempel, så stannar han i Dortmund. Där spelar han Europa League, inte Champions League. Men det fanns ju inte så jättemycket som talade för Milan. Och sen hoppade vi på Hummels också, givetvis. Han hade varit det optimala mittbacksköpet, men samma sak med honom. Han förlängde också sitt kontrakt.
Men så är det ju också när, det har vi varit inne på flertalet gånger under den här sommaren. Det blir ju lite att man upprepar sig ganska mycket under en sån här lång mercato-sommar. Men det är just det vi har varit inne på och sagt att, att Milan är inte liksom den klubben som de här toppspelarna vill gå till. Det gäller nog att man tar sig upp och till Europa innan man kan börja landa de här lite större namnen och de här prestigevärvningarna liksom. Tror jag i alla fall.
Jag måste tillägga en sak. Matri kommer göra minst 11 mål för Lazio under den här Serie A-säsongen. Så, minst.
Absolut. Det är ingen snack om den saken. Det vet vi väl från alla gånger vi har lämnat ifrån oss honom för en liten stund. Han gick väl på lån den här gången också, eller hur slutade det där?
Det är torrt lån, ja.
Ja. Det är så fantastiskt uttryck, torrt lån.
Jag måste hylla dig, Therese. Fantastisk tweet om just Matri. Vad skrev du? Matri, jag håller fast vid att Matri är bra över allt annat än i Milan.
Ja.
Eller något sånt. Och det är så sant.
Ja, det är ju så. Det funkar inte för honom i Milan. Men som sagt, det har jag alltid tyckt. Han är en fantastisk spelare, men han ska ju inte spela hos oss. Så är det ju bara. Är vi nöjda så med det här avsnittet? Jag vet att Midda hade lite bråttom iväg här, så vi försöker att hålla oss ganska korta även om vi strax här är uppe på 40 minuter igen.
Ja, jag är nöjd.
Nu hörde jag inte vad ni sa för att ni snackade i mun på varandra, men jag tolkar det som att ni är nöjda med avsnittet. Och det är jag också. Jag hoppas att ni som lyssnar känner att vi har tagit upp det som kändes relevant. Som sagt, man kan snacka mercato hur länge som helst, men nu orkar vi faktiskt inte längre för att det har pågått alldeles för länge. Vi får ta och tacka David också för att du ställde upp och hoppade in. Det är ju skitkul att vi kan fortsätta använda dig som extra poddare när folk, det vill säga Per, hellre gör annat än att prata med mig om Idde.
Alltid lika trevligt.
Bra, bra. Då, vad gör vi då, Midde? Vad säger vi? Ska du hitta på något nytt eller är det samma gamla vanliga?
Forza Matri, ciao ciao.
Ciao. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Yeah. Rosso nero, rosso nero, sha la la. Questo è il mio rap, lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.